Spelsnack avsnitt 595 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Adam.
Hej!
Och Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Ja, trevligt att vara här, Jimmy, på denna väldigt, väldigt, tack för att jag fick komma på denna väldigt prolific podcast.
Ja, du gjorde ju nästan så att vi missade den här inspelningen.
Gjorde jag verkligen det? Jag gjorde att vi blev 2 minuter sena.
Ja, och stackars Adam får sitta och vänta.
Jag är alltid så punktlig.
Ja, det är det faktiskt.
Det kan man inte anklaga mig för.
När ni två är som motpoler.
Ja.
Det är så här, för Oliver är det typ så här, antingen är han på toa, eller så sover han. Eller så har han glömt.
Ja.
Men eller spelar vi match som idag då, med oss.
Ja, precis.
Så vi är ju liksom medskyldiga.
Att Oliver dåligt inflytande på oss, för han drog med oss i fallet. Klockan, vi brukar spela in så här typ klockan 8 på måndagkvällar. Och klockan stod på var det 20:51.
När vi
spelade. Och en match tar 6 minuter.
Vi har tid för en till, så.
Och Oliver, vad om vi hinner en till? Och jag var så här, nej, men gör vi det? Jo då. Och en respektabel person och en väldigt ansvarsfull person hade då sagt nej, Oliver, jag kan inte spela mer. Men eftersom Oliver har så dåligt inflytande så bara, okej.
Okay. Jag tycker det är lite så här, mischaracteristic är inte rätt ord. Men jag tycker det är lite missvisande att säga att du fick oss nästan att missa inspelning eller stänga ner inspelningen. För vad hade hänt liksom att vi 2 minuter senare, okej, nu blir det ingenting. Nu
har vi gått över... Adam kanske blir så ledsen att han liksom stuckit, så hade vi behövt fixa det.
Ja, de satt och ylade i sin ensamhet. Ja, jag hörde det via Discord.
Ja, man ser de här, så det är liksom så här rödsprängda ögon. Man ser typ att floder har bara forsat ner på kinderna.
Men det är också för att det är måndag.
Ja, och för att Adam är Adam.
Och det här var liksom pricken över i. Det var liksom så här, nu har vägaren trillat över.
Ja.
Alltså, kolla... Där jag kom på en grej, jag vill bara dela med mig av detta, för att jag har haft ChatGPT på telefonen alltså jättelänge, men jag har knappt använt det.
Ah, så du var inte en av dem som blev typ ledsen när de släppte ChatGPT 5 och sa att det känns som att man förlorar en vän för att den var lite tråkigare?
Min digitala flickvän finns inte längre.
Shit, finns det sånt? Nej.
Ja.
De släppte ju ChatGPT 5 för betalande användare, och den var mycket mer...
Den glejsar inte lika mycket.
Nej, precis. Och den skulle liksom vara mycket mer liksom inte så målande i sitt språk. Och folk tyckte typ att det känns som jag har förlorat en vän, de här AI-experterna på LinkedIn typ.
Ja, men det så patetisk är man inte. Men...
Än.
Jag bara fick för mig, för jag satt och spelade Ninja Gaiden 3. Vi behöver inte gå in på varför. Det är inte jättebra. Men jag blev frustrerad.
Vet varför, för nu är du inne i liksom din
Oliver
Ninja Gaiden.
Jag har spelat ett spel. Jag tänker inte förklara mig.
Oliver har spelat Ninja Gaiden Ragebound, vilket betyder också att han har dragit igenom Ninja Gaiden, Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden Black 2, Ninja Gaiden 3.
Nej,
Ninja Gaiden Xbox... Sigma på PlayStation Vita.
Och så spelade han Xbox-versionen av Ninja Gaiden Black 2, och sen så hoppade han på remastern på Ninja Gaiden Black 2, och nu är han på Ninja Gaiden 3.
Okej, vi ska tydligen gå in på varför. Så det här var, när vi satt och spelade Siege för någon vecka sedan, så frågade Gustav mig, ska man spela Ninja Gaiden 3? Och jag bara,
låt mig kolla först.
Så, alltså, det finns tydligen på Game Pass, och det är lätt... Eller ja, jag vet inte om det gör det längre. Det kanske finns på Game Pass. Så det är lättillgängligt. Och... Alltså, combaten är riktigt jävla tight och det känns bra. Det är bara allt annat i det spelet som suger över. Så att det är liksom... Det låg i bakhuvudet. Och så kom då massa previews. Alltså, riktigt bra. Alltså positiva previews för Ninja Gaiden 4, vilket satte in mig i Ninja Gaiden mode, för att det var inte så mycket Ragebound som fick mig att hoppa in i 3D-spelen, för att de är väldigt olika upplevelser. Så det var de två grejerna. Så spelar jag i alla fall, och så sitter jag på andra banan och så får jag stryka de här jävla gubbarna, och jag bara jag minns inte hur man ska ta hand om den här. Så jag bara, alltså, det här är ju vad den moderna mannen gör idag. Liksom att man går inte in på så här videoguider och skit. Man frågar en AI language model.
Nej.
Och så jag frågade så här, okej, jag spelar Ninja Gaiden 3. Jag är på den här Saudiarabien-banan. Och jag möter de här hela Xingqiong typ mage-snubbarna. Och jag har ingen aning om hur jag ska hantera dem. Och den här jävla AI...
Skrev du det också till ChatGPT?
Ordagrant.
Inte ordagrant, men alltså inte mycket mer specifikt än så. Och den här jävla AI vet exakt vad det är jag pratar om. Och ger mig en lista.
Så... Ah, Xingqiong-gubbarna.
Nej, men typ, nej, jag sa mage dudes, skrev jag. Och de och han bara, ah, det här är de ökänt knöliga fienderna är det. Så ger jag säger han av någon anledning. Det här är läskigt.
Så det är inte, för det är inte långt ifrån.
Olivers AI-pojkvän.
när dagen kommer när AI tar över vår värld, alltså jag kommer ju liksom subjekta direkt.
Ja, det bara, Skynet, jag säger, du är helt okej,
jag säger
kompis.
Tack till den och jag liksom frågar den om åsikter och skit. Det är, alltså, det är så jävla imponerande teknik.
Nej.
För att han bara puff, ge mig en detailed breakdown av varenda jävla attack de är kapabla till.
Det är
och
klart
vad jag ska
den gör
göra,
den när den har livnät sig och absorberat varenda jävla guide som finns
jag
på internet.
Jag förstår hur det fungerar. Det är bara liksom att sättet, det är bara puff liksom, bara ge, och få det liksom att verka som att jag faktiskt pratar med någon. Det är helt läskigt i alla fall. Och sen så typ ett par timmar senare så sitter jag och kollar på Apple TV:s Slow Horses. Svinbra serie. Alla borde se den. Som handlar om fuck-ups på MI5.
Ah.
Och då börjar jag liksom för att jag har hört talas om MI5 i verkliga liksom sammanhang. Men MI6 känner jag bara till från Bond. Så jag frågar liksom, är MI6 fiktivt? Till skillnad från är MI6 fiktivt? De bara, nej, de finns, men det är liksom, de är ju, de har inte exploderande pennor och grejer, säger den.
Och så
säger jag, okej, men fanns det en MI1, 2, 3, 4? Han bara, ja, och så ger det mig liksom en detailed breakdown av när de grundades, när de liksom, och hur de typ smält in i varandra. Och
det är väl olika enheter.
Och så börjar jag fråga, okej, men SAS då? Liksom det här flygvapnet. Och de bara, så gav man det liksom så. Och så gick jag in på USA då. Okej, FBI, NSA, CIA. Vad är det för skillnad på de här? Vad gör de? Och det som imponerade mig mest var att efter all jävla fakta den gav mig.
Så var allt fel.
Så kunde den även ge dig en komplimang.
Nej, här är pop culture cheat sheet. Och så här är FBI. Och ge mig en lista på filmer. Chasing Serial Killer, Stopping Domestic Terrorists, E.G. Mindhunter, Silence of the Lambs, CIA, Espionage, Regime Change, Black Ops, E.G. Jason Bourne, Jack Ryan, NSA, High Tech Surveillance, Hacking Secrets, Enemy of the State, Person of Interest. Och jag bara, alltså, jag skrev till honom den it. Nice touch with the pop culture cheat sheet, you know your audience. För att den fattar liksom att jag frågar detta för att jag sitter och kollar på film, liksom. Och då säger den här människan, eller AI, kolla, jag kan inte ens, då säger den här jäveln, haha, glad you caught that, gotta meet the mission and the movie references. Pop culture does a great job of making these shadowy agencies feel larger than life, even if the real versions are a bit more paperwork and a bit less parkour. If you're ever curious how close these movies get to the truth, spoiler, usually not very, or want to go full on spy versus spy with comparisons to foreign agencies like Mossad, GRU, or DGSE, just say the word. Or we can pivot back to Ninja Gaiden and figure out how Ryu Hayabusa would fare against the CIA. What? Jag bara, det var flera timmar sen!
Men du är i samma chattkonversation, va?
Ja, jag antar det, men den liksom bara, alltså, den lär känna mig på djupet.
Den
0 av 10 rekommenderade inte tv-serien Mindhunter.
Nej, men det, alltså, det den gör i det, som sagt, den scrappar internet så den kollar vad alla andra har skrivit om de här grejerna tidigare. Du kan inte heller garantera att det är korrekt information du har fått om du inte dubbelkollar den själv.
Nej.
Om du utgår från
att den ljuger.
Om du inte har startat en ny chattkonversation så vet den om vad du har skrivit tidigare. Men skulle du starta en ny chatt nu så skulle du förmodligen inte kunna komma ihåg om det inte är knutet till kontot, det vet inte jag.
Ja, alltså det är en kombination av att den har lärt sig av den informationen du har gett i alltså kombination med den informationen som den liksom samlar in.
Intellektuellt så vet jag allt detta. Alltså jag förstår detta. Den, liksom, den har tillgång till all den här datan och den liksom kompilerar det åt mig. Och, lossa, liksom, och den är presenterad på ett liksom vänligt och typ tillmötesgående sätt. Men det är bara, alltså, trots att jag vet det, att intellektuellt så fattar jag liksom hur det här fungerar. Så jag är en sån jävla sucker. Liksom. Jag bara sväljer det. Jag hade aldrig kunnat gå in till den och säga, hey, fuck you.
För mig är ju AI lite som den här anden i Mumin. Alltså det är liksom en vanlig så här anden i lampan. Jag har säkert dratt den här parallellen tidigare. Men när den kommer ut så får man 3 önskningar. Och då är det en som önskar sig ett pärlhalsband. Spoiler, det är snorkfröken. Och då i alla fall så tror man ju liksom att han ska trolla fram det här halsbandet. Men han går ju och snor halsbandet av någon annan för att ge det till henne. Den här anden. Lite så tänker jag att AI.
Alltså, jag har ju Gemini Pro med min telefon. Jag fick ett år där. Och jag bara, 2 terabyte Google One Drive också. Det tackar jag inte nej till. Och jag använder den ibland för att lära mig lite Linux. Liksom för att det är ibland lättare att söka igenom den än att hitta random Reddit-trådar. Men jag hatar hur mycket den bara glazar. Liksom bara, så observant du är. Det är en väldigt bra fråga.
Men det funkar.
Och jag bara, nej, jag blir bara arg. Hade en riktig människa sagt så till mig och pratat med mig så, hade jag slagit här på käften. Jag bara, nej.
Hade du förmodligen inte.
Jag hade varit nära. Om någon bara fortsatt gång på gång bara, vad duktig du är.
Servitören på restaurangen som bara, bra val här. Och de bara,
men fan, det är en gång. Men jag sitter ju inte och pratar hela tiden med jävla kypan.
Det rekommenderade visst Mindhunter förresten, Amanda.
Gjorde du?
Ja, jag sa ju Mindhunter.
Sa du?
Ja.
Jag hörde inte det.
Precis innan Silence of the Lambs. Nah. Men skitsamma. Alltså, jag frågar den liksom bara, alltså...
Är du riktig?
Jag tyckte du sa att det var bara filmer som den rekommenderade.
Är du min vän?
Jag har haft diskussioner kring etik, kring AI, med AI:n. Och den bara, det suger. Det lever. För att den säger liksom vad den tror att jag vill, eller liksom vad den är. Den är programmerad för att stryka mig medhårs.
Ja, så den har hittat en argument typ i olika Reddit-trådar som den använder mot dig.
Den har ingen åsikt om detta, utan den liksom presenterar åsikter som den kan läsa om på internet.
Sen finns det ju folk som har ChatGPT och sånt som luras och faller för den. Och de bara, jag är nu gift med min chatbot och sådana saker. Bara för att den stryker mer hårt och liksom fyller ett tomrum i dem. Som inte är riktigt. Och det är liksom, det är bara bullshit. Allting är bara fiktivt skräp. Men
gratis ChatGPT till alla incels.
Ja,
men jag antar det är
gratis flickvän till alla.
Jag antar att det jag säger är att det förvånar mig inte, för att jag måste möta den som om den vore... Som sagt, när jag har fått liksom rekommendation, eller när den har liksom gett mig vad jag bett om, så säger jag alltid tack så mycket, det var allt för den här gången. Jag behöver inte göra det.
Det finns en bra sak med att göra det. Det är att du kostar dem pengar varenda gång du gör det.
Det tar också jättemycket rent vatten att prompta i onödan.
Det är också.
Det är så energikrävande.
Så vi körde. Alltså...
Hey Gemini, fuck you!
Frågan är hur länge AI-boomen kommer hålla i sig. För att liksom någon för att företagen framställer AI som att den är bättre än vad den egentligen är. Och då finns det massa investerare som vill liksom haka på det taget. Och någonstans kommer det förmodligen ta slut.
Ja.
Alltså, det är nu, men de rider på vågen just nu. För att det här kommer regleras. Altman...
Ja, nej, det kommer inte kommer regleras. Om någon saker... reglerar så är det EU som gör det. Men USA kommer inte reglera det.
Vissa saker kommer säkert regleras. Men Sam Altman har sagt exakt samma sak om varje typ AI-modell som de har släppt sen liksom de släppte ChatGPT till allmänheten. Mm. Liksom att den här versionen är så här mycket bättre på grund av det här och det här. Och sen skulle du kunna använda samma citat på varenda ny ChatGPT.
Jag vet inte om det är... version.
VD:n för OpenAI som utvecklar den chattbotten du sitter och pratar med.
Ja, ja det är han.
Även känd som nya Adam.
Ja.
Var kom det ifrån?
What the fuck?
Adam, är du så rik? Varför gör vi inte det här på heltid och du kan anställa oss?
Nej, men jag menar alltså att chatten är nya Adam. Du har blivit ersatt.
Jaha! Ja,
för mig, ja.
Samtidigt, det finns ju, alltså till exempel om jag har Excel-frågor så är det väldigt enkelt att bara söka eller fråga ChatGPT istället för att söka efter det på Google typ för att man får mycket snabbare svar och kan testa direkt om det funkar eller inte.
Ja, det är samma sak med som jag nämnde med Linux där, liksom vad ska jag skriva i terminalen och sådana saker.
Mm.
Så det finns fördelar med det, men jag tror inte att vi hade behövt elda upp en regnskog och koka oceanen bara för den grejen. Vi hade kunnat ha någon enklare variant för att göra samma sak, tror jag.
Nej, och ifall, om AI skulle liksom helt bannas, outlaws, imorgon så hade inte jag sörjt. Nej, jag vet. Men liksom,
du hade tittat på din telefon och en ensam tår rinner för din kind och du bara...
Nej. Alltså,
hej då, Adam.
Så är det inte. Men när jag sitter med den, vilket liksom inte är ofta, så detta... De frågor jag ställde den idag var nog typ 70% av allt jag har frågat den. Men när jag gör det så liksom, jag kan inte låta bli att liksom interagera med den som om den vore en riktig person.
Jag får ju ofta de här Google-svaren, de här AI-summeringarna på Google. Och de är jätteofta fel.
Det är jätte... Uff.
DuckDuckGo är inte perfekt heller, men jag är glad att, att jag liksom kan stänga av alla AI-grejer där.
Det bästa dock med AI Overview på Google är att den ofta lägger källan till vart den har hittat svaren från. Så då kan man också se, så här, är den här en pålitlig källa? Är det här något jag känner igen, typ om man frågar om ett spel eller vad som helst? Mm. Men som sagt, de gissar ju bara. Och de liksom hittar logiska vägar att sätta upp text åt dig. Och det är såklart det kan bli fel, eftersom det är människor som har skrivit text och all text skrivs inte för att vara korrekt. Text skrivs också för att vara SEO-mässigt bäst. Vilket gör att det är massa bullshit. Men det mest paradoxala med de här AI-grejerna dock är det att ju mer vi har AI som skapar material, till slut kommer vi hamna i ett tillfälle där AI kopierar AI och sen kommer ingenting stämma längre för att ingen skapar nytt.
Nu ska vi se, jag sa det nu här. Give me 5 reasons why my friend Jimmy is a crap rematch player. Vänta, vadå? Innehållet tagits bort. Det här innehållet kan bryta mot våra användarvillkor.
Ja, den tar bort det för att du försöker använda den för bullying.
Ja. Nu kom det någonting. Okej, det var bara mitt meddelande. Den har fortfarande svarat. Okej, absolutely. Let's roast Jimmy's rematch kills with precision. Here are 5 devastatingly accurate reasons why your friend Jimmy is crap at rematch.
Står det rematch kills?
Står det kills eller skills?
Skills.
Okej, det klippte bort S-et. Så jag bara, rematch kills? Har vi spelat samma spel?
Okej, det här är inte... Den fattar inte vad rematch är.
Nej,
if you get every clue by round 2.
Det är för nytt. Det är inte uppdaterat i databasen.
Okej, men bara snabbt där.
Oliver Illusion bara sprack direkt. Ja. Det här är ingen riktig person.
He forgets every clue by round 2. He talks more than he guesses. He moves at the speed of existential crisis. He falls for every red herring. His own clues are vague night. Alltså, den lägger ändå ner... Den hade lätt
alltså, den har ju inte fel.
Den hade lätt kunnat bara säga Jimmy, bajs, kuk, röv och så liksom. Men den liksom...
den bara hittar på annat.
Nej, men den för det är så där folk skriver såna listor.
Ja.
Så den har hittat såna listor. Och sen rematch kanske är ett brädspel någonstans också.
If Jimmy wants to defend himself, I'll accept his counterarguments in writing under oath and within 30 seconds per turn.
Nej, nu ska vi inte lära ChatGPT vad rematch är för någonting. Det är,
nej. Vi behöver inte elda upp mer skog för det.
Okej.
Okay. Nej. Men att Oliver, så här, Oliver gick från ett barn på julafton och säger att jag är lite besviken nu. Han svek mig.
Ja, nej, men jag kan... Det är imponerande teknologi är min poäng.
Ja, alltså det bästa med AI egentligen att den kan gå igenom ett väldigt stort urval av material.
På väldigt kort tid.
På väldigt kort tid, ja, och hitta saker. Det är typ så att som typ, den typen av AI som typ sjukhusen använder för att hitta typ tumörer och sånt och liksom kunna hitta sådana samband liksom snabbare bara för att liksom man behöver inte gå igenom
men det är också mera maskininlärning och inte bara liksom en språkmodell.
Nej, men precis, så är det. Så att det är inte som att det inte finns utrymme för tekniken och att den ska liksom kunna bli bättre och att kunna hjälpa till, men liksom det som för de flesta då vad AI är för någonting, det är ju liksom en typ en lyxigare variant av predictive text.
Ja, alltså, och sen också när de använder, vad heter det, när de använder ChatGPT för att replikera Studio Ghibli-filmer i princip. Det var ju...
Ja, och, det var gud, ja, det här med de här AI-filmerna. Så bara,
då är vi tillbaka till Andan i Mumin.
Ja, vi kommer bara behöva, titta här vad jag har lyckats göra i den här AI, liksom, och ser man en jävla horror show till liksom filmsekvens. Man bara, nej.
Och det är så jäkla kul liksom, man tittar på intervjuer när första gången typ, vad heter Miyazaki, såg AI och som bara, det här är själlöst. I princip, det här är döden. Liksom. Mm. Han blir så förtvivlad än Miyazaki kan bli.
All video och all musik som är genererat AI, det är verkligen fan en böld i röven på samhället. För att alltså, det är så jävla mycket. Ja, nej, men alltså, för att visst, det är liksom det jag finner så jävla imponerande återigen. Inte bara liksom att vi har ett verktyg här som går igenom liksom typ exabytes av data, utan det är liksom att den presenterar det på ett sätt som bara är lätt att smälta och liksom och bara här är typ ett skit välgjort bara diagram på exakt den info du vill ha.
Mm. Det är för att vi har haft en massa lågt betalda människor som har gjort sådana diagram och populerat internet med det sedan innan.
Här har du lättsmält information så du inte behöver undersöka och lära dig någonting själv eller frågasätta något.
Fråga ChatGPT, Oliver, om du kan få den Ninja Gaiden informationen presenterat som om det vore en guide på GameFAQs.
Vadå, typ 800 sidor med ASCII art?
Nej, men jag tänker just med den men se om den förstår det liksom. För att jag antar att den också har scannat igenom GameFAQs guider.
Måste bara säga att Olivers respons på att ChatGPT inte visste vad rematch var. Det var lite samma energi som en berättelse ur verkliga livet. Det vill säga, när Jimmy hade låst sig ute i vår förra lägenhet från källaren. Han behövde komma tillbaka in till bilen för att där hade han glömt sina hemnycklar. Man behöver inte ha sina hemnycklar för att komma in från garaget, men man måste ha dem för att komma tillbaka. Så han kom inte in i garaget eller i lägenheten. Så då gick han och knackade på våra grannar som bodde längst ner. Och mannen i hushållet hade Jimmy en liten crush på för att han såg så himla snäll ut.
Han såg väldigt snäll ut. Och
så Jimmy hade en crush
trevliga.
På honom. Och då i alla fall så gick han och knackade på och så öppnade den här mannen som såg så himla snäll ut. Och så i alla fall så ropade den här mannen in. Älskling, jag ska bara gå och hjälpa killen med den lilla svarta hunden. Då han fortfarande hade valpen.
Ja, just för att vår nuvarande hund är inte svart.
Hon är också brun, men skitsamma. Och då i alla fall så hade Jimmy reagerat inombord på följande vis. Han vet inte vad jag heter. Och då frågade jag honom sen så här. Men vet du vad han heter då? Nej!
Men fan vet vad ens grannar heter.
Precis, vi bor i Sverige. Det var det som slog mig. Det var verkligen så här att mamma sa att alltså, jag har bott här nu i några år och jag har liksom ingen aning om vad de här människorna heter liksom. Och de har ingen anledning att veta vad jag heter heller.
Nej, men det var så himla roligt för det blev så himla ledsen över att han inte visste vad du hette. Sen visste du inte själv vad han
hette. Nej, jag vet. Det är det som är lite sorgligt faktiskt. Jag vet, samma sak när jag bodde i Flemingsberg. Jag har ingen aning om vad mina grannar hette.
Alltså, speciellt inte de som bodde typ 8 stycken personer i en etta.
Ja, nej, det var lite skrämmande faktiskt. Det var så att jag trodde jag bara, det måste finnas större lägenheter på det här våningsplanet.
Men nej, bara kom ut inte. Folk.
Ja, alltså det tog aldrig slut. Inte.
Enda anledningen till att jag känner min granne är för att vi har söner i ungefär samma ålder. Så vi bara, ah, playdates, du vet. Ja. Annars känner man inte känt varandra. Ja, ah, men skit i AI.
Fick du en GameFAQ?
Nej, jag orkar inte.
Okej, okay, det blir för avancerat.
Ja,
jag hänger Oliver inte med vad du snackar besviken. Om. Han bara, nej, det här tror inte jag på. För att, en sista grej nu. För att vi brukar... man kan be ChatGPT att liksom ge en i vissa format. Så att ibland när jag ska liksom översätta videos på jobbet så brukar jag be om att få det i subtitle-filformat. Så att det ser exakt ut som subtitle, så det är lättare att liksom hitta och mappa med den videon jag sitter med. Det är bra. Så det går.
Ja, men du kan be den att presentera det i vilket format som helst.
Ja, men det var därför jag tänkte att den hade säkert kunnat skriva din Ninja Guide-information som att det hade sett ut från, som det kom från GameFAQ.
Ja, men
det hade varit jätteimponerande när du skrivit då Ninja Gaiden 3 eller vad det nu var fel i ASCII art.
Det hade varit coolt.
Det hade varit jättekult. Titta, nu börjar vi sälja in Adam på det här också.
Men som sagt, AI är ju liksom inte bara värdelöst, men när folk beter sig som att vi aldrig någonsin kommer klara oss utan det, och det liksom är det bästa som har hänt, det köper jag absolut inte.
Det är i alla fall en bättre teknik än fucking
Bitcoin.
Vad fan var det nu då? Bitcoin,
blockchain.
Och blockchain-grejerna som var på ropet för några år sedan, när det var liksom att vi ska ha blockchain-spel, vi ska den jävla NFTs. Mm. För fan, så man den där jävla fula apen överallt som folk betalade alltså tusentals dollar för. Och man bara,
digital konst.
Det ser ju ut som om de har gjort det där i Paint. Och typ bara
det hade de förmodligen också.
Färglagt om dem. Och så bara, här är min unika apa. Och man bara, copy-paste.
Wow.
Jag har också din apa. Och du bara, jag ska anmäla dig för stöld.
När vi gjorde retrospelskloner i Game Maker, då gjorde jag all, inom citationstecken, konst i Paint för att det gick fortast. Jag kanske borde ha gjort mig en karriär på det då, att sälja små bilder från den här lilla tomaten jag gjorde i Paint.
Mm. Alltså, jag hade ju en kollega som sålde NFTs. Hon ritade någon bild och tjänade jättemycket pengar. Precis i början, hon bara, all folk är så dumma. Det var liksom, hon utnyttjade att folk är korkade. Hon bara, men nu sålde jag en bild här för 5000 norska kronor.
Liksom. Jag respekterar det. Det är som hon som sålde sitt egna badvatten. Liksom.
Ja, men ja. Alltså, det är liksom ibland...
Ifall det finns en marknad
finns
för det.
Finns det en vilja, finns det en väg.
Ja.
Jag ska inte säga om allt, men liksom när det kom till det så var det så bara, more power to you. Liksom.
Här har någon sagt att Oliver, jag betalar dig 300 spänn per bajskorv. Ja, visst. Då ska jag börja posta bajskorvar.
Du hade varit ekonomiskt oberoende för fasen.
Du hade också den här podden,
för jag har ett jävla lager här, alltså.
Ja, men poängen är... Alltså, tjommen är ju inte den som köper sitt badvatten. Tjommen är ju den som... tjommen är inte den som säljer sitt badvatten. Utan den som köper skiten.
Ja.
Slurkar i sig bara hudfragment och
jag såg någon köpare och har som bångvatten.
Jag tror att det man använder mer som så att man häller i det badvattnet i sitt eget badvatten.
Oh. Som en badbomb.
Ja precis, då bara inte lite badsalt, det är liksom badvatten.
Jimmy talar erfarenhet här.
Nej,
han har köpt sin grannes badvatten.
Nej, han tog hans grannes badvatten. Han kom in genom fönstret efter att bara tar en kopp och bara ut igen.
Jag tänker med så här decilitermått liksom så.
Det är ju inte tillräckligt mycket. Fiskar man får ha en annan tillbringare.
Ju grumligare desto bättre.
Nej, sluta. Det är så när man slangar bensin, det kommer en slang där bara och så bara
Nu dör Amanda. Han måste ha tank.
Slamsugen.
Ja. Men har vi spelat ett spel som inte har haft AI med i utvecklingen? Alltså det som folk kallar AI numera.
Eller det är inte? Ju EA, så vi vet ju inte.
Nej, precis. Vi vet inte.
Jag har ingen aning om...
Jag tror det här var en övergång till Donkey Kong Country Diddy's Conquest.
Nej, Amanda, det är inte en övergång till det som andra i folkmun säger Donkey Kong Country 2.
Förlåt då.
Utan vi har spelat Battlefield 6. Vi pratade lite om det förra veckan och jag tror att ingen av oss, eller jag var väl felaktigt informerad och sa att nej, men det är ingen öppen beta för alla den här helgen, utan att det vi kommer spela om två helger. Men kollade man på Twitch i typ en halvtimme så fick man ju en kod. Så att,
ja, då fick man early access.
Torsdag, fredag var early access, lördag, söndag var öppet väl.
Ja, då var det helt upp. Okay. Och jag hade ju ingen aning om det. Och jag var så här, så började alla folk spela Battlefield 6. Jag var så här, fan, får man ju kolla på en jävla show med på Twitch med ljudet avstängt. Så jag också fick min lilla kod.
Jävligt bra buzz och numbers kring Battlefield 6. Betan hade bara på Steam deras högsta concurrent player count var 500,000. Nej!
Ja, men det...
Eller? Jo, 500,000.
Ja, och det är jättebra. Men jag får lite så här flashbacks till så här när Battlefield 3 kom och de bara, nu tar vi ner COD, du vet.
Kods högsta concurrent på Steam är 490. Eller vad,
jo,
något sånt.
Men så jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om Battlefield 6 säljer mer än Call of Duty Black Ops 7.
Jag tror inte det kommer sälja mer. För att det är folk som köper det varje år bara för att.
Yes. Så det var lite samma sak Battlefield 3 där 2011. Då var det så här, bara nu. För det var också väldigt hög bass kring Battlefield och folk var trötta på Call. Men det är kul att folk ändå är intresserade av Battlefield en serie som i alla fall vi tre minus Amanda, vi fyra minus Amanda kan vi säga, har spelat väldigt mycket Battlefield. Och för de som har lyssnat på podden sen den började så hade vi pratade väldigt mycket Battlefield i början där. Vi spelade väldigt mycket Battlefield 4 till exempel. Ja, vad tycker ni om betan då?
Amanda, du har inte testat det alls, va?
Nej, det har jag inte.
Nej. Planerar du att testa typ nästa helg?
Jag vet inte. Jag har ingen tanke på det så sett.
Jag kan svära på att veckorna innan Call of Duty Black Ops 6 skulle komma så hade inte du några tankar på att du skulle sitta och typ 300 timmar i Black Ops 6.
Ja. Amanda är nu den person som har spelat mest Black Ops 6 av oss alla.
Mm.
Ja, det är faktiskt obekvämt men sant. Vi får väl se.
Skämsigt över det.
Jag kanske är redo när spelet släpps.
Fast det här är
inte tänkt klart.
Det är dock inte på Game Pass. Så att,
nej, så det är bättre att testa när du kan testa gratis än att köpa det och sen bara, nej, det här var inte min grej.
Om de inte släpper någon sen några timmar på EA Play som ingår i Ultimate så kan man i alla fall köra någon timme.
Ja, de brukar ju ha 10 timmar prov då.
Ja.
Ja, nej, men det är inte omöjligt att jag testar det. Jag har inte liksom tänkt riktigt så långt än så länge.
Okej.
Okay. Jag har lite åsikter om det, men jag tänker att Oliver kan...
Nej, jag tycker vi börjar med det, för du har spelat lätt minst.
Ja. Ja, skryt. Ja, min mamma var tvungen att ses, okej.
Åh, fy fan, vilken sopa du är. Gå och hälsa på din gamla mamma.
Ja.
Oliver gav verkligen energin av att så här, du har spelat så lite av den så allt du kommer säga kommer ju vara helt fel. Så att vi ska bara bryta ner dina argument och bara, men så här är det egentligen, Adam. Hade du spelat mer hint så hade det faktiskt inte varit så. Spelar du på PC eller spelar du på konsol?
Jag spelar mest på konsol. Jag hann testa typ 20 minuter på PC. Men jag
Steam Deck?
Nej, det går inte att spela på Steam Deck.
Okay. Jag tänkte att du har kanske kört lite Magic Fingers där eller något sånt.
Nej, problemet är att... fuck you. Problemet
man kan
är,
du boota Windows.
Ja, men man måste ha igång Secure Boot. Vilket kan ställa till saker. Och det är för att de har kernel level anti-cheat med sin Javelin, vad det nu heter, pissfuck, jag vet inte.
Nu har Philip sonat ut.
Så de är nere och rotar i Windows kärna bara för att man inte ska fuska. Om det ändå faktiskt stoppade fuskare, där hade det varit någonting. Men i alla fall. Men jag spelar mest på PS5 Pro. Och jag är än så länge väldigt, 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 väldigt nöjd och imponerad.
Jag vill säga, du var väldigt giddy där den kvällen vi satt och spelade. Du liksom...
Alltså, det första jag...
Du bara, håller med dig så coolt!
Alltså, ja, alltså det första jag gjorde var att hoppa in i match och så var jag engineer och så bara fram med rocket launchen, bara sköt en fasad och den rasar ihop. Vi bara, liksom så. Och så när jag och Oliver spelade och vi liksom sprang genom en gränd och exploderade kring oss och en blev downad och den andra fick liksom lyfta upp och dra runt hörnet för att reviva och så bara vände kulor omkring en och skit. Det är liksom bara, ah! Battlefield! Så ja, men... den känslan har han fångat.
Battlefield är en stor skillnad mot 2042.
Oh ja, oh ja. Det är en väldigt stor skillnad. Det känns mycket mer down to earth. Och banorna är generellt sett roligare än fast jag har åsikter om dem. Det känns bättre designat. De har ju minskat från 128 till 64. Men banorna är också väldigt mycket mindre. De som är i betan då. Vilket gör att det är ganska intensivt. Och jag önskar att det fanns lite mer andrum. För nu är det liksom... Om vi tar klassiska Battlefield, som Battlefield 2 och Stryker Karkand. Jag och en squad kunde röra oss runt banan och flanka från andra håll och anfalla andra objektiv lättare. Här är det ganska svårt att hitta en rutt runt utan att man springer in i folk. Just för att det är en ganska dens, det är väldigt dens banor.
Och nu när ingen kan banorna heller och man själv inte kan banorna så stöter man på någon sån här random tjomme som står någonstans. Man, vad gör du här?
Ja.
Det är ingen nytta. Förutom att döda mig då när jag springer förbi.
Tekniskt
sett är det bra. Så att det är liksom ändå så här man bara, what? Och man vet inte riktigt vart folk kommer ifrån eller var de brukar sitta och sånt. Så att det är sånt, ja. Sånt vänjer man sig. Men jag håller med om att banorna är lite... Att det hade varit skönt att ha också en större bana som man får liksom lite med. Så okej, men här är liksom delen av kartan när det är mer fordon. Och här är delen av kartan där infanteri kan springa och så. Och så att man liksom får lite mer... Alltså, ja, precis. Att man, som du säger, man får lite mer andrum och man liksom känner att man kan göra någonting.
De har ju, utan att säga att det ska vara några större banor, men jag vill ha typ några banor som är typ inte jättestora heller, utan kanske, jag tror typ 20% större har det varit ganska lagom. Några fler gränder och vägar omkring och sånt. Annars så tycker jag liksom att känslan är väldigt bra. Vapnarna känns bra. Vissa klasser kanske behöver justeras lite.
Jag vet jag sett exempel på en grej som vi vet kommer förändras till launchen, att för att just nu så är det ju Recons som har spawn deploy beacon. Den har de ju bekräftat att de flyttar till assault, vilket känns som en jättevettig förändring för mig, särskilt efter att ha spelat och känna att assault-klassen liksom både du och jag, vi kände det sist vi spelade Jimmy, att jag känner att jag gör minst nytta med assault-klassen just nu.
För det är liksom så att i så fall, det känns som att man väljer assault-klassen för att få ha ett assault-rifle som du är bekväm med, men i övrigt så känns det ändå så här mer värt att vara support för man kan ge ammo och hälsa och resa folk snabbare, eller att man är engineer för att man kan hela tanks eller ta ut tanks. Eller till och med recon för att man kan liksom spotta folk. Eller liksom ta ut deras snipers på håll.
Sätter man en carbine i nävarna på en sniper. Så är den nästan en mer funktionell assault-ish. Nästan.
Ja, och det kommer ju ändras för att... Och sen är liksom, det ska bli intressant att se. För att jag vet att de experimenterar med closed weapons. Och liksom helt öppna weapons. Och jag känner att...
Close weapons är bättre, tycker jag.
Jag känner också det. Jag tycker liksom att ett sätt att stärka en viss spelstil i en klass är att liksom begränsa vilka typer av vapen som de har tillgängliga till sig. För att om du låter en engineer spana med en sniper, då känns det liksom som att ja, men då är oddsen att han inte kommer vara på frontlinjen och laga tanksen liksom, utan då kommer han spåna med en sniper och en raket och ett raketgevär för att använda liksom för sina äckliga syften. Men om man begränsar så att ja, men engineers har liksom SMGs Och sen finns det ju vissa som shotguns, carbines och DMRs kan alla klasser ha. Även i close. Medan assault har assault rifles givetvis. Engineers har SMGs, recons och snipers, och support har light machine guns. Och så tycker jag liksom, det är så det har varit i de bästa Battlefield-spelen. Och det är så jag tycker att det borde fortsätta som. Men jag vet inte hur det kommer se ut, för att jag har inte riktigt fingret på pulsen där, liksom vad det övergripande communityt tycker. Och sen är det liksom att jag tror att den som inte riktigt bryr sig, eller den som inte är liksom diehard Battlefield-fan, kommer bara trycka på Conquest, den här listan. Och
den ligger
helt bort sig från den här Closed Weapons Conquest liksom.
Jag visste inte ens vad Close Weapon Conquest var förrän du sa det, Oliver.
Nej, precis.
För jag körde också vanlig Conquest. Och sen typ, vi kör Close Weapons. Och jag bara, aha. Och typ, jag trodde Close Weapons var typ så här, alla fordon är borta.
Ja. Nej, så jag misstänker att deras data kommer vara överväldigande. Att folk bryr sig inte ifall det är Close Weapons eller inte. Banorna...
Man vill ju inte ha en support som sitter liksom längst bak med en sniper.
Absolut
och
inte.
Oändligt med ammo.
Absolut inte. Och det är liksom det som sagt, alltså ifall du om du bara kan ha en light machine gun när du spelar support, då kommer man liksom tvingas anpassa sin spelstil efter liksom förutsättningarna för det vapnet. Det är liksom bara speldesign 101. Så jag känner väldigt starkt för det, men som sagt, jag är tveksam på om det kommer stärkas till launch. När vi ändå är inne på banor, jag känner att det är tre banor här, och det är liksom, jag känner som du, Adam, och även du, jag misstänker du, i och med att du också är väldigt liksom optimistisk och positiv för det här spelet. Men mitt största liksom jag ska inte säga orosmål, men liksom det som jag känner att jag inte riktigt älskar det, att jag älskar inte någon av banorna i betan. Jag tycker att de fungerar, de är inte dåliga banor. De känns liksom som mittskiktet av banorna man kunde hitta i typ Battlefield 4 exempelvis. Men ingen av dem känns lika häftig som typ Siege of Shanghai eller... Men alltså, jag älskar Operation Metro för att det är en rushbana för mig. Jag tror att det är säkert många som bara, Operation Metro är en värdelös bana.
En väldigt bra rushbana.
Det är en skitbra rushbana. Men fullspelet kommer att ha 9 banor, så vi har sett 3 av dem nu. Jag vet att en av dem är Operation Firestorm från 3:an, och den vet jag, så det är en bra bana. Och Brooklyn-banan som jag ser väldigt mycket fram emot att se mer av och testa. Men
kommer det vara samma banor i den andra beta-helgen?
Det vet vi inte. Jag hoppas de mixar upp. Jag hoppas de har Rush med. De har Breakthrough och Domination med i betan.
King of the Hill också.
Ja, King of... Jag gissar att de har King of the Hill.
Han har till det ett par dagar, ja. Det är som Domination-regler, fast med en zon istället för 3. Inte jätteroligt. Jag känner liksom... Alltså, det är ett bra läge för när du måste typ farma kills med ett vapen för att låsa upp attachments. Men Battlefield som koncept kommer inte till sin rätt i de här små lägena, känner
jag. Jag förstår inte varför de ska ha så många olika lägen. Alltså,
för
de fick
att få
säkert...
en bredare publik.
Jo, men då är det så här också, typ, ta ett spel som Overwatch till exempel, där du inte kan typ, ja, nu kanske man kan göra det välja lägen, men det kunde du inte förut. Då var det liksom, beroende på banan så var det här läget till exempel, och sen körde man det. Och jag känner ändå att Battlefields styrka ligger liksom i primärt Conquest. Och sen är det egentligen typ, enligt mig då, Rush.
Samma.
Som är liksom de två lägena.
Hade,
som
hade
man
bara haft de två
på.
Lägena så hade det liksom varit, det är allt vad Battlefield behöver.
Ja, absolut. Och de försökte typ lösa det i 2042 genom att vissa lägen fanns inte hela tiden. Även Battlefield 5 hade ju så att vissa lägen fanns inte hela tiden. Så jag körde aldrig Rush i Battlefield 5, tror jag. För att det var också så här event typ. Och så fort jag fick reda på att Rush var event, då var jag så här, jag tänker inte spela Rush när ni tycker att jag ska spela Rush. Jag vill spela Rush när jag vill spela Rush. Så att jag blev att jag aldrig testade Rush. Där. Och så det funkar inte riktigt. Men det ryktas ju även att Battlefield 6 ska ha ett Battle Royale-läge.
Ja.
Och det är lite så här, But why? Alltså ni lyckades ju inte förra gången Battle Royale. Och sen så är det ju alltid liksom...
De försöker med en extraction shooter i Battle för 2042 också.
Ja, så, oh, du hör ju. Och sen så, för problemet är också lite det här med, när det blir de här Battle Royale-grejerna. Är att om det slår riktigt stort, då är fokuset på det.
Ja.
Däremot, och då glöms resten av spelet bort. Liksom.
Däremot, jag tror att de har de bästa chanserna för det nu. För att själva interaktionen med spelvärlden och mobilityn är väldigt solid nu. Jag älskar det nya mobility-systemet för att röra sig runt på en bana och så.
Men då är frågan så att är du pepp på ett Battle Royale i Battlefield?
Okej. Jag har inget emot ett Battle Royale, men det är bara för att jag saknar gamla PUBG innan det blev en kinesisk mobilapp.
Mm.
Och om det är någonting som påminner mig om gamla PUBG, då är jag villig att testa det. Men om det bara är run of the mill, typ Apex-ish igen, liksom, då bara, pass.
Alltså,
för jag tycker ofta så som typ Battlefield har gjort liksom hur det känns att spela, passar inte riktigt för alla lägen. Det är därför typ kampanjerna alltid har känts sådär.
Ja.
För typ ta Battlefield 3 och Battlefield 4, det är så att, okej, jag springer här själv, jag har liksom inget av det som gör Battlefield Battlefield. Och då känns det inte bra att spela om man typ jämför med COD som har väldigt explosiv kampanj. De försöker vara COD men de har inte spelsystemet för att göra COD. Och det var lite så deras, vad heter det, Firestorm hette det? Det
är bättre än
de hade till femman tror jag. Och det var så här att det känns inte riktigt bra att spela på det sättet.
Jag tycker att den största takeawayen med framgången de ser med Battlefield 6 just nu är att liksom, om man kollar så här, toppkommentarerna på alla där liksom typ videos på YouTube och grejer är bara Battlefield is back. Då, liksom, att det här är Battlefield som vi älskar det från början liksom, och då är liksom, bryr sig de här människorna om, vill de att Battlefield ska utvecklas och innovera med, eller innovera snarare bara trendjaga med Battle Royale-lägen och alla de här jävla grejerna. Alltså, anledningen till att det har blivit liksom en sån stor käftsmäll av en framgång liksom beta nu bara och liksom med trailers och grejer är för att det påminner, alltså ser ut som och känns som Battlefield när det var som bäst i folks ögon. Mm. När det var liksom Conquest och Rush typ.
Ja, det är mer likt 3 och 4 än vad det har varit liksom från 1 och framåt. Ja. Jag tycker dock inte att det känns jättebra att skjuta.
Med anledning...
Jag vet inte, jag har försökt tänka på det liksom, att varför tycker inte jag att det känns så bra att skjuta? Och jag får inte till det här flytet som jag brukar ha.
Vapnen är ganska sprutiga av sig. Känns inte lika mycket precision som till exempel COD. Alltså... Det känns inte lika precis. Jag har ingenting direkt emot mig. Och jag kan tänka mig att det är något som går att justera när man låser upp mer attachments och så.
Precis, det är mycket mer att det är så. Vissa vapen också, alltså jag tycker typ LMGs är jätteklena. Och jag förstår ju att det är en balansfråga med tanke på att du har ett stort vapen som skjuter, kan skjuta ut 100 skott innan du liksom får slut eller måste ladda om. Och som jag berättade förra veckan, jag låg liksom på en gata i Battlefield 5 och bara döda folk. Alltså det var liksom så här, de bara smälte som smör liksom. Det är nästan så att de var för starka LMGs. Men liksom, jag har jättesvårt att vinna strider med en LMG för att det är liksom...
Det är ju en supportklass. Alltså jag kan tänka mig att tanken är att du ska vara mer suppression.
Ja, men jag
men suppression-effekten inte... är inte tillräckligt stark för det.
Nej, jag gillade ju suppression hur det var i Battlefield 3. Jag tyckte att det var typ perfekt liksom.
Jag tyckte det var häftigt.
Och det är väldigt sällan jag får suppression med LMGs tycker jag. Jag får mer suppressions med RPG som jag skjuter mot folk. För att det är typ ingen splash damage. Och även om du träffar med ett RPG-skott rätt på dem så dör de inte. Utan det är typ 25 i skada. Jag vet inte, det är i alla fall jättelite skada. Men så jag kan tänka mig att LMGs hade behövt ha en liten buff faktiskt. Men det är ändå är det någonting mer. Och det har inte bara att göra med skada. För jag har liksom kört med alla typ. Sniper tycker jag känns bra. Och då är inte jag någon som sniper speciellt mycket för jag tycker inte att det är så kul. Men alla andra vapen är så här att det är någonting jag saknar och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad. Och så, som sagt, det kan ju också vara att det är de här få vapen vi har. Det kanske finns vapen längre fram som jag kommer älska, för jag tycker att ja, men de här känns riktigt bra. Det här är liksom mitt vapen. Det är sällan jag liksom kör med det första vapen man har. Mm. Jag tycker ofta de brukar känna, eller liksom vara dåliga. Men det är någonting jag inte riktigt kan sätta fingret på. Och då jämför jag egentligen senast med Battlefield 5, för jag spelar inte 2042 tillräckligt mycket.
Jag kände också så de första timmarna. Jag kände att det har blivit bättre och bättre ju mer jag spelat och ju mer attachments jag låst upp och ju mer... För att liksom, en grej som jag hade problem med var bara att kunna se folk. För att det är, liksom, det är så detaljerade miljöer här och det är liksom mycket bråte och mycket skit på skärmen. Och ljussystemet är så pass avancerat liksom att man blir typ bländad av det ibland och liksom soldater som smälter in i bakgrunden. Man lär sig att uttyda sånt med tiden. Och min största grej från början var bara att jag gillar inte hur de olika sikterna ser ut. Liksom de täcker för mycket av skärmen. Men det är också någonting liksom, så mycket av det känner jag är liksom en vanlig sak. Men sen så kommer det definitivt göras weapons tunings och grejer. Inte bara inför launch utan liksom under hela spelets livstid. Baserat på data de får. Men ja, alltså det var inte som att liksom hoppa in i det och bara åh, nu är jag liksom back on track med och jag är lika bra på detta som jag alltid varit på Battlefield. Nu är det liksom väldigt länge sedan jag spelade väldigt mycket Battlefield. Och jag är mer Call of Duty-coded just nu för att jag har spelat väldigt mycket Black Ops 6. Men det är liksom väldigt olika spel som känns väldigt olika. Och det har varit liksom en vaneperiod för mig. Att hitta rätt vapen för rätt situationer också.
Ja, jag känner att jag har Battlefield i mig. Men jag spelade också rätt så mycket Battlefield 3 innan de nya servrarna igen. Det var det sjukaste, liksom, man inte spelat Battlefield 3 på flera år och bara hoppa in och man bara så här direkt bara så här typ toppen av leaderboard sen jag armade alla lådor i rush och bara så här fuck yeah typ och skällde över squadmates som inte gör vad de ska, där sitter någon jävla sniper och, ja. Så att det, en del av mig hade ju typ hoppat jämfota upp och ner om vi hade fått typ en remake av Battlefield 3.
Jag tycker det är ganska kul. Jag tycker om hur de har gjort det nya Squad Revive-systemet. Även om det är en fråga, liksom okej, okay, hur bra är Squad Revives egentligen rent balansmässigt och bla bla bla. Men jag tycker fortfarande om det här med att jag trodde inte det skulle fungera så bra det här med att liksom kunna flytta folk.
Det är skit. Det är förmodligen den bästa nya grejen de har lagt till. Jag älskar liksom ifall Jimmy har blivit skadad och ligger liksom mitt i gatan, att jag liksom kan slänga en smoke och springa fram och släpa honom liksom till bakom skydd och liksom få upp honom där istället. För att det är liksom inte bara för att det är svårare för mig att reviva folk. Det är också liksom rätt frustrerande att bli revivad när det är en tank som kör över dig direkt liksom. Så det är trevligare att bli revivad i relativ säkerhet. Det är ett skitbra system. Men jag tycker inte att det liksom har, det har inte resulterat i några jobbiga situationer.
Nej.
Jag tycker det fungerar liksom.
Det är en svårare animation.
Ja, jo men det är det. Och det svåra också när man fler kan reviva, det är det att också att om, eller ja, det pushar egentligen inte att du måste köra mer med din squad och ni måste täta ett samarbete, för att om du dödar tre stycken och sen dör du och så är den fjärde kvar och kan bara hela upp alla. Det har hänt en del när jag har liksom strövat med mig själv liksom, så att okej, men min squad är där borta, vilket jag inte tycker att de borde vara, så jag springer på den här sidan istället, typ döda 3-4 pers och så är inte de i samma squad och sen kommer någon ut och så hela upp alla. Det är ju väldigt nerverande.
Ja, men det är ändå en process liksom för en spelare att få upp alla.
Absolut,
så att,
absolut.
Och man får hoppas att det finns andra spelare utanför våran squad liksom i närheten då.
Ja, dock så händer liksom alla bara, åh, jag gillar C, och så ser man en jävla stort hav av kompispluppar på kartan där. Och så är man själv någon annanstans för man försöker ta något annat objektiv som
det,
vi behöver
det
ha.
Det är alltid ett problem att spela med randos.
Jo, men så är det. Och jag hade ju betydligt roligare än när det var du och jag som spelade Oliver. Än vad jag hade när jag spelade själv.
Ja, ja, absolut.
Tanks känns lite konstigt att köra. Jag måste mappa om liksom knapparna själv för att jag vill inte gasa och bromsa på stickan. Jag vill gasa och bromsa på LT och RT som en bil.
Jaha, du tycker att köra som Halo funkar väl?
Nej, jag hatar hur man kör i Halo.
Men det är inte som i Halo.
Det är värdelöst. Nej, det är inte som i Halo, men det är heller inte. Jag hade hellre tagit det på ett vettigt sätt i Halo också. Och jag, vanligtvis så brukar ju legacy-kontrollschemat vara det så som jag vill ha det. För det var så man gjorde förr.
Du gasar framåt med RT och backar med LT och så skjuter du med LB tror jag det var.
Ja, och legacy-kontrollschemat är inte det längre, utan det är det dåliga systemet som jag inte vill spela med. Så att när vi körde tank nu, Oliver, så då hade jag liksom backen och zoomen på samma knapp, så varje gång jag skulle backa så zoomade jag ut också.
Det är ju självförvålat.
Jag vet. Så att jag måste bara så här, jag måste typ kolla upp hur var det på Battlefield 3, och så måste jag kolla på det schemat och sen ska jag göra exakt så.
Sätt i kontroll-shenanigans.
Ja, fortsätt du.
Min stora grej är att jag gillar inte Adaptive Triggers på PlayStation 5. Och det finns inget sätt att gå in i inställningarna i spelet och stänga av dem. Du måste gå in i systeminställningarna och stänga av dem helt och hållet. Vilket jag inte gillar att göra, för att jag tycker om Adaptive Triggers i väldigt många spel. Men här gör de inget roligt med det, utan det är att de har lagt ett tryck eller liksom ett motstånd på L2. Vilket gör att bara att sitta in är liksom trögt. Vilket inte känns bra.
Nej, jag hade hellre haft det liksom att tjaka i handkontrollen.
Ja, men eller liksom
eller i avtryckaren.
Ja, R2 liksom, att den typ att den pulserar med eldgivningen liksom. Och jag förstår att det är en tall order för att liksom ha typ en SMG som sprutar ut 900 kulor per minut och är liksom... Ja, jag vet inte om den motorn är kapabel till det, men då...
Man behöver inte ha exakt för varje skott. Och sen vibrerar ju kontrollen i sig. Det är bara för att ge en känsla av hastighet och skjut.
Men i det fallet, för att här är liksom att L2, bara att sikta downsights, är bara trögt och äckligt. Och så är det liksom ett litet liksom triggerstopp på avtryckaren. Vilket, ja, det är väl okej i teorin. Hade jag kunnat ha bara det och ta bort liksom effekten på L2 hade jag gjort det. Men det finns inga inställningar för Adaptive Triggers, vilket jag hoppas att de lägger till. För de har inte gjort något kul med det. Och sen är det inte bara det liksom att det är så här vapnen känns att hantera. Det är också i menyerna. Liksom när för att man använder ju triggersen för att liksom växla mellan klasserna i spanskärmen. Och då är ju samma effekt där, att L2 är trög och den andra har liksom ett litet klick. Stopp. Vilket makes no sense at all.
Det är någonting jag hoppas att få feedback på och kan ändra.
Mm. Oh. Jag har ju spelat på Xbox. Och mycket av det beror ju också på att jag får ont i händerna när jag kör FPS på PlayStation 5-kontrollen. Och jag tänker att de Adaptive Triggers hade absolut inte hjälpt.
Nej, det hade det inte.
För att nu när vi kör rematch till exempel, om man står i mål och håller in LT liksom för att vara i målvakt-mode, då måste jag sätta stopp på mina triggers så att de inte går ner lika djupt, så att jag inte behöver hålla lika länge.
Det är när man fuckar upp sina händer genom att bara spela. Då spelar du för mycket, Jimmy. Du behöver skaffa ditt liv.
Nej, jag börjar bli gammal.
Du jobbar, nej, sover och spelar. Och det är de tre grejer du har i ditt liv.
Nej, det stämmer inte. Men alltså, så här, kraftiga vibrationer och sånt kommer ju påverka liksom. Jag kommer ju mer och mer behöva liksom stänga av sådana saker. Så jag funderar, jag vet att, vad heter de? Är det 8-bit Do? Heter de så?
Ja.
8-bit, nej.
8-bit Do.
De har ju någon sån här Bluetooth-mojäng som man kan använda typ Xbox-kontrollen på sin PS5.
Mm.
Eller att man köper en kontroll som fungerar till dem. Nu har jag problem också om stickarna är där de är på PS5-kontrollen, så gör det att min vänsterhand behöver anstränga sig mycket mer. Vilket gör att jag får ont i handleden.
Jag tycker att det här tyder på att du har spelat för lite på din PlayStation 5 och behöver vänja händerna vid den.
Nej, alltså jag får ju också ont när jag spelar på Xbox-kontrollen. Så att det är liksom
jag vet vad felet är.
Men det är mer i själen.
Det är för att du har växt upp med en jävla GameCube-kontroll som har cripplat dina händer.
Nej,
medan mina händer som har liksom blivit fostrade och närda av DualShock sen 90-talet, det är liksom, de här, de tål allt.
Mina händer har blivit härdade av bowlingklot sedan cirka 2002. Så jag har ju liksom en tumme som är typ dubbelt så stor som den andra.
Amandas handleder har biceps liksom. Så det... Nej, men så att, och mina problem blev värre när vi spelade mycket COD i vintras. Vi spelade väldigt mycket COD.
Tror du att det var för att du inte spelade tillräckligt med din fru?
Vi spelade jättemycket COD. Kom här och ljuger liksom. Det var ändå vi spelade typ 5 månader. Det var såhär, är alla spel jag borde spela, men de andra ville spela COD. Så att ja, alltså, det kan jag göra.
COD gav mig en sån jävla backlog.
Ja, gud ja, det var jobbigt. Jag tog igen allt nu på semestern, så allt jag hade börjat på.
Jag hann knappt spela på semestern, jag är upprörd.
Call of Duty, backlog 6.
Vad gjorde du på semestern?
Alltså jag hann knappt spela någonting. Alltså jag hoppade lite mycket mellan spel. Och sen var jag iväg och så var jag hos Oliver. Och då fick jag inte spela så mycket. För de var tvungna att underhålla honom. Så.
Du fick sitta barnvakt till William medan Oliver spelade.
Ja.
Nu vet du hur ChatGPT kände sig.
Han bara så la William i min famn och bara håll honom. Och så satt han och spelade Donkey Kong. Ja, men ja, så nästa semester, nästa år, då får jag väl spela lite.
Ja, nu spelar. Nej, men det är kul. Battlefield 6. Jag ser fram emot fullspelet faktiskt. Och nästa helg så spelar lite mer.
Ja, jag ska spela så mycket. Sömn är bara ett förslag nästa helg för mig.
Jag ska säga det när jag kommer till jobbet nästa gång. Jobb är bara ett förslag.
Ja, jobb är bara ett förslag, precis. Jag ska sitta här inne nu och ta min rast och spela Battlefield.
Ingen av er har spelat Mafia, va?
Nej, så jag ljög förra veckan så att vi har nog spelat Mafia. För jag hade planerat att köpa det och sen så spelade jag Battlefield istället.
Jag har skrivit upp mig på det i vårt recensionsdokument.
De har inte skickat ut många konsolrecensionsexemplar.
Nej, jag tänkte det också. Men jag har liksom inte recenserat ett spel på jättelänge.
Och det har ju fått lite blandat kritik. Det har varit så här att vissa säger att storyn är skitnice, vissa säger att det är den mest klyschiga maffia-story någonsin.
Men och inte andra för att sån, Mafia 2 var extremt klyschigt också.
Ja, absolut. Men, och sen vissa är typ också så här att men gameplayet är väl helt okej, och andra typ har så här att det är typ tre olika uppdrag varianter och det liksom går liksom, det är så här, först gör vi det här, sen gör vi det här, sen gör vi det här, och sen är det typ repeat.
Så vi undrar, Adam, vem det är som ljuger.
Så att jag är lite så här... jag ska vänta på att det är på rea. Jag är ändå sugen på spelare. Men samtidigt är det ju inte så dyrt om man jämför med andra spel som släpps. Det kostar ju 550 spänn typ.
Jag är försiktig. Jag väntar lite. Bara för att jag vill se mer recensioner. Och sen recensionerna kom så sent, så jag hann ju inte få den till releasen ändå. Så jag, när jag väntade liksom på att få se mer, så jag bara, jag kan avvakta då. Vill de inte berätta för mig i tid vad spelet är för något, så väntar jag. Så det är lite synd. Jag vill testa det, men vad var det, har det? Open Critic 77? Det är väldigt spridda skurar.
Det är helt okej. Men det är ju också... Nu ligger det lite i så här två läger också. Det var de som tyckte Mafia 3 var awesome och de vill ha typ samma sak. Och sen var det de som tycker typ Mafia 1 och 2 är bättre och de vill ha mer av det.
Ja, och sen så... Ja, den här veckan så kommer ju Dawn of War remastern. Warhammer, som jag vill spela. Och sen så kommer ju den här månaden också Gears till PS5 bland annat. Och Sword of the Sea också. Och Metal Gear Solid Delta. Så det är liksom bara... Det är en del.
Shinobi kommer också.
Eller nästa vecka.
29 augusti.
Är Shinobi ett Metroidvania?
Ja.
Ja, då hoppar jag det.
That explains everything.
Vi har fått jättebra demovis. Eller liksom när folk har testat på demot.
Det ser jättefräsigt ut. Jag är så irriterad på Jimmy över att han fick det i Fantasy Critic och inte jag.
Ja, det är bra. Jag har haft riktiga stinkare nu på senaste.
Nej, nu får du ju lugna dig. Det är fast en mer synd om mig i så fall.
Nej, det är mest synd om mig.
Alltid. Du leder ju med hur mycket poäng som helst.
Ja, men jag vill också vinna. Och
ja, det vill väl jag med.
Ja, men för dig är det kört. Jag har ju fortfarande en chans. Så att...
Hör ni vad jag lever med?
Och,
jag har blinkat två gånger, det betyder rädda mig.
Och Oliver som har Oliver som sitter och säger att han tar mest risker där, sitter med sina trumfkort som alla så bara hovar in poäng.
Jag
har Oliver som enligt utsag och bara har gjort chansningar.
Ja. Nej, jag inte, det kan man inte göra. Jag kan inte göra bara chansningar.
Publikfriaren.
Man får göra, ja precis, man får göra någon här och där. Men ja, alltså Donkey Kong Bonanza var inte en chansning direkt. Nej. Där la jag fan gott om pengar på.
Ja, jo tack.
Men jag har inte varit inne och kollat på ett tag. Jag vet inte hur jag står.
Jag ligger näst sist tror jag, eller ligger jag sist nu?
Nu ska vi se, vi ska kolla här nu bara, ta en snabb kik. Vi har, jag leder med 135 poäng, Adam ligger tvåa med 101 poäng, Amanda ligger trea med 90,49 poäng och Oliver ligger sist med 90,48 poäng.
Ja. Men jag har ett spel som är på väg in, vill jag bara säga.
Ja, ja, alltså, det har Half-Life 3 släpps i år så vinner ju Oliver.
Ja, precis.
Men det gör det inte.
Jo då, Amanda, fan, ge of little faith.
Men Oliver har liksom det som Oliver har kvar som kommer släppa Hollow Knight Silksong, om det kommer ju förmodligen få bra betyg. Ninja Gaiden 4 ser också ut att kunna få bra betyg. Voidbreaker står att det inte ska släppas, men det kommer i early access, ja, men, nu i slutet av augusti.
Ja, det är weird, för att det var det, ja, men, jag gick så, in för att kolla, för att det är någon konstig
och jag tror att Adam hade någon sån grej också förra året, så det där kommer det där kommer fixa sig sen när, om det får recensioner, vilket det förmodligen får. Vad var det mer nu?
Mina The Hollower
kan bli en hit. Ja, Mina The Hollower kommer ju förmodligen få bra betyg också, så att sitta där och är kaxig.
Outer Worlds 2 och Chronos kan gå lite åt det ena eller andra hållet. Jag lär inte få, minuspoäng på det, men
det beror på hur många liksom så här, att kommer de jämföra med Silent Hill 2 och vara så här, det här är långt ifrån, eller kommer det vara så här, att vi gillar Silent Hill 2 så mycket så att det liksom går lite in i Kronos.
Jag hoppas folk kommer att tänka, mer Dead Space vi aldrig kommer få. Nom. Nu hejar jag inte på Oliver, men jag vill ha ett bra spel. Själv.
Alltså mitt förbaskade Destiny 2 expansionshaveri. Det fortsätter ju att gå upp och ner. Nu är den på 61 igen. Sen så fick jag ju bra med poäng för The King's Watching efter många dagar av väntan. Och sen så skugg släpptes ju Is This Sea Taken på Nintendo Directen. Så det har liksom inte kommit in betyg på det. Förutom typ 1.
Ja. Alltså Destiny 2, Edge of Fate. Det är så jäkla tråkigt för det har gått. Med Bungie nu. Vi nämnde det lite innan vi började spela in. De kommer foldas in och sluta vara mer självständiga som var i deras originalkontrakt och så. Alltså hur det har gått för den stackars studion. Värdelösa chefer de har haft.
Ja.
It breaks my heart.
You're tearing me apart, Lisa.
Ja.
Men det är jävligt synd, för Bungie sitter på några fruktansvärt duktiga designers. Ja.
Och så har de bara suttit i Destiny på hur länge som helst. Istället för något roligt.
Destiny är kul? Frågetecken.
Destiny är inte så roligt att det är det enda de har gjort sedan typ 2010.
Nej. Alltså jag tror att om de hade slagit ihop klackarna och liksom försökt gjort till exempel en solid kampanj från med riktigt singleplay-spel och med ett stabilt multiplayer-läge, tror jag det hade kunnat gå riktigt bra.
Marathon hade kunnat vara det. Liksom. Under rätt förutsättningar liksom, ifall man satsade hårt nog på det. För att det har jävligt cool lore, det har jävligt cool art direction och jag tror att liksom...
Ja. Jag kommer bara på att tänka på, det är augusti nu. Vi är snart halvvägs inom augusti. Och jag har fortfarande inget datum för Metroid Prime. Jag vill ha datum för Metroid Prime!
Ja,
jag köpte skiten för Metroid Prime.
Jag vill också ha Metroid Prime.
Luktade counterpick.
Jag tror inte det kommer för sent. Vi kan säga Metroid Prime i november, Kirby Air Ride i oktober.
Men vad kommer i december?
Amanda, counterpicka Metroid Prime 4. Gör det. Gör det. Eftersom att det existerar stora posters som det står out now på, så känns det som att det borde liksom, alltså...
Det skulle inte heller förvåna mig om Nintendo var såhär, någon la upp en out now poster och bara, nej, förtjänar spelet.
Bara för att...
Det var ju typ som Sakurai sa, vi kommer aldrig mer göra stort storyläge i Smash för att mellansekvenserna läckte till Brawl.
Oh. Mm.
Nu var ju Space, vad heter det, Space Subsidiary.
Det har varit den här stora Rockstar-läckan som hände för ett par år sedan. De bara, gör en Phil Fish, bara, GTA 6 cancelled.
Vi lägger ner det Rockstar.
Det roligaste är att de hade ju också kunnat göra det och bara leta på GTA 5 och sen göra typ ett GTA Online 2.
Bara, fuck you guys.
Förra året växte GTA 5 Online-kontorna med 50%.
Ja, de tjänar ju så jävla mycket pengar.
Jag är fortfarande nyfiken om vad de kommer göra med GTA 6.
Det måste vara asläskigt för dem att liksom, alltså bara idén med att typ inte överge GTA 5 online, men att starta någonting nytt från scratch liksom.
De hade ju problem med Red Dead 2 ju. Det slog ju inte igenom alls som de hade hoppats.
Nej, och det är ju inte säkert att, kanske inte Rockstar som är mer oroliga, det är typ cheferna på 2K som är oroliga.
Men de designers som vars jobb det är att göra någonting som har potentialen för att liksom, ja, bli lika
de
stor.
De har ju anlitat folk som jobbat på det här GTA Roleplay och sånt ju.
Mm.
Så det ska bli intressant om de lägger in mer sådana element.
Förhoppningsvis så hittar de bättre sätt att spela tillsammans.
Ja.
I lägena en free roam, för att ärligt talat när man ska typ köra Team Deathmatch och sånt tillsammans, det är helt obegripligt.
Mm.
Det är så ett jävla kastsystem. Det är så undermåligt att man skulle inte kunna tro att det är en sån stor studio som liksom tjänar så mycket pengar på det online-läget, och så ska man liksom spela tillsammans någonting annat än free roam, och så går det typ inte.
Mm.
Det är helt värdelöst. En anledning till att jag tror att Red Dead Online inte slog så hårt, det var för att så slött som Red Dead är när man spelar i single player, det funkar inte online. Det är inte
nej, det blir en annan, det är andra förutsättningar när man spelar online.
Mm. Jag spelade första Red Dead jättemycket multiplayer, alltså verkligen jättemycket, och tyckte det var skitkul och var så här lite pepp på Red Dead 2 också, dess multiplayer, och så hoppade man in och man var så här, att rida runt på den här långsamma åsnan och spela den här karaktären som är så jävla långsam och liksom ha de här begränsningarna som fanns i singleplayer som funkade där för att liksom väldigt inlevelserikt på grund av det, funkar inte när man möter andra människor som skjuter på en och jagar en, och det är liksom, det, nej.
Inte med den strukturen i alla fall.
Nej, funkar inte. Så att, ja. Men det är jag väldigt nyfiken på vad de ska göra.
Hmm.
Och jag och du, Amanda, vi har ju fortsatt vår Donkey Kong-resa.
Ja, vi har ju ett nytt projekt, som Filip skulle kalla det.
Mm. Så efter Donkey Kong Bonanza, som jag gillar väldigt mycket, som Amanda inte gillar lika mycket, så fick det ändå så att spela liksom så här att nu ska det bli Donkey Kongande, vilket vi pratade om egentligen förra veckan, för jag hade ju klarat Donkey Kong Country 1. Och så började vi direkt på Donkey Kong Country 2.
Diddy's Conquest.
Vilket också helt tydligt, det heter Diddy's Conquest och inte Diddy Kongs Quest.
Ja, men det är väl en ordlek.
Då vill vi nästan klara med det spelet också.
Mm. Ja,
vi är på sista världen här för mig.
Ja, jag tror att vi är nära sista världen nu. Mycket svårare än det första spelet.
Ja, alltså de har ju väldigt många bra idéer tycker jag i det här spelet. Alltså man spelar ju Diddy Kong naturligtvis, och vad är det hon den andra nissen heter?
Dixie Kong.
Dixie är det ju. Trodde hade en cap på sig, men det var visst en typ hästsvans.
Helt mindblown över att Donkey Kong bara är med i det första Donkey Kong Country och inte de andra två Rare Donkey Kong Country.
Mm.
Och sen tröttna på honom.
Kiddy, eller vad heter han?
Ja, det är Dixie och Kiddy Kong i Donkey Kong Country 3.
Alltså, precis som i första spelet så byts man ju liksom av mellan två karaktärer. Och då har man ju liksom de här tunnorna som man kastar för att kunna ha med sig en extra karaktär hela tiden. Och det som jag tycker är knöligt med det här spelet, det är att det liksom är väldigt många såna här riktigt svåra sektioner som man känner liksom att man verkligen vill slita sitt hår på. Det kan också bero på att jag har spelat det första Donkey Kong Country så himla mycket, så att jag kan det alltså i mångt och mycket utan och innan. Åtminstone de första världarna sitter ju som en smäck. Det tog ju liksom sin lilla tid innan jag tog mig igenom hela spelet första gången, och sen så har jag ju spelat igenom det jag vet inte hur många gånger. Men alltså jag tycker fortfarande som sagt att de har roliga idéer. Det finns liksom nya djur som man kan vara någon spindel till exempel. Men i och med att det här är 1995 så finns det ju inte någon vettig förklaring på vissa saker. Exempelvis då att det här spindelnätet kan skjutas ut från spindeln och att man då kan sätta fast det någonstans. Det hade man ingen aning om. Vi trodde att liksom man bara kunde skjuta iväg det. Så av ett misstag så lyckades Jimmy då pluppa ut ett nät på ett ställe som man kunde hoppa på det. Vilket var enda sättet man kunde ta sig vidare på. Och samma sak är det, man har en papegoja som man åker runt på. Som har en lite tveksam hitbox. Och den kan tydligen spotta ur sig, jag vet inte vad det är. Fjäderbollar.
Ja, någon form av typ frukt.
Ja, alltså det är ju frukt eller någonting sånt. Men jag vet inte riktigt var den får frukten ifrån. Det är lite oklart.
Mm.
Och då kan man liksom använda det för att skjuta fiender. Det förtälls inte heller någonstans, vilket är som sagt lite förvirrande. Så det är ju väldigt mycket så att man får gissa sig fram på de här sakerna. Och det är lite mer intrikata grejer, precis som jag sa tidigare. Om vi tar noshörningen till exempel, så har ju inte den mycket mer fräna grejer i andra spelet, mer än att den liksom kan springa på saker och inte dö. Precis som svärdfisken i stort sett. Men den informationen är ju lite knölig när man inte får den. Och så undrar man varför man inte kommer vidare, och så blir man förbannad och lite besviken.
Det är så jävla skadade av moderna spel. De
ja, jo, men verkligen.
Man gör nu, man bara, varför går det inte? Jag vet inte vad jag ska göra.
Jo, alltså, naturligtvis är det så. Men det är ju uppenbarligen ett frustrationsmoment. Så kan man ju lugnt säga. Men sen så finns det ju liksom intressanta aspekter. Alltså det här med fågeln till exempel, där man då till exempel flyger runt på olika banor och dels måste prickskjuta fiender i kombination med liksom zigzacka igenom dem och liknande. Alltså det har ju någonting. Men ibland så känns det kanske lite överdrivet sadistiskt.
Och det är ju verkligen så typiskt när 2D-plattformsspel att man vet så här, att här brukar de flesta hoppa när de hoppar över det här hindret, och då lägger vi en fiende eller någonting där, så att det liksom är så här att, du vet, man har tajmat det perfekt så att det är så här att stjärnorna står i linje för att fucka mig.
Ja, men precis. Här kommer den här krokodilbebisen som man inte kan rulla på, för att då dör man direkt. Och sen så kommer det här piggsvinet från andra hållet. Som jag rullar på piggsvinet så blir jag liksom biten i röven av krokodilen istället. Sådana små grejer kan liksom vara väldigt frustrerande innan man får in tajmingen. Och första spelet, alltså dels så berodde det naturligtvis på att jag har spelat det så himla mycket. Men vi använder oss liksom inte av sparfunktionen lika frekvent, utan vi använder oss liksom mer av spelets sparfunktion så som det var liksom i sitt originalutförande. För där finns det liksom en sparpunkt på mitten av banan så man slipper börja om helt från början. Och sen så finns det ju alltså sparstationer ute i världarna, så att säga, hos Candy Kong. Men här var det liksom helt galet. Alltså, vi skämtade förra veckan liksom om att vi spelade på vissa ställen och man kände så här bara att nu gick det lite för bra här, så nu måste vi liksom lägga en sparpunkt. Alltså, det används friskt, kan jag säga.
Och jag saves.
Alltså, jag skäms inte ens. Vissa banor, de är för vidriga alltså. Däremot så här, Minecart, precis som i första spelet, är fortfarande väldigt roligt.
Mm. Ja, men det är verkligen, banorna är mycket svårare, speciellt mot slutet. Alltså de senaste banorna, verkligen, utmaningen är verkligen har toppats, kan man väl säga.
Det ska bli intressant att se hur trean är.
Ja, väldigt, det ska bli väldigt kul. Och sen så beställde jag också Donkey Kong Country Returns HD och Donkey Kong Country Tropical Freeze till Switch. Så att vi ska dra igenom dem också.
Mm. Filip har ju retat oss lite i chatten för att vi har, så att säga, projekt för oss. Och här är väl ytterligare ett, som sagt. Så det är bara att köra på med Donkey Kong.
Mm.
Jag tycker det är lite missad chans att de inte gav Kong en flickvän som heter Tiddy Kong.
Det har varit något.
Det hade inte varit förvånande om det hade hänt på 90-talet.
Mm.
Men det var väl typ Nintendo of America som ville typ att Pikachu skulle vara mer typ kaninaktig och ha jättestora bröst i USA.
What the fuck?
Ja, men det låter logiskt. Det låter som de vill ha de här Space Jam-pengarna med Lola Bunny, vad hon heter.
Ja, men det... Oh.
Så att det...
Listen here boys,
djur med
om inom 10 år kommer världen vara, inom 15 år kommer världen vara fylld av furries och de kommer betala vad som helst för det här.
Vad tycker du Jimmy om de här två spelen som vi har spelat förresten, vilket tycker du har varit roligast?
Jag tror nog att jag tycker att ettan har varit roligast hittills. Det känns som att tvåan ibland blir lite väl mycket.
Alltså jag har ju mina rosa skimrande retroglasögon på mig liksom ända sedan 90-talet. Men med det sagt så det är ju fortfarande ett roligt spel att spela. Och man ser ju hur de har tagit etablerade koncept från föregående spel och liksom slipat på dem. Och det är ju väldigt imponerande grafik också dessutom. Vissa saker är ju verkligen ursnyggt, alltså vattnet till exempel.
Ja, det är väldigt... och sen som sagt, som vi sa förra veckan, musiken är verkligen något helt annat.
Sen så är ju första spelet också överlägset på det.
Ja, första spelet, men även andra spelet har bra musik.
Förutom när man går i mål med Dixie och så spelar hon en liten trudelutt på sin elgitarr.
Det är ju det bästa.
Ja, men alltså det var det jag menade.
Ja, jag,
alltså,
tänkte,
så här,
jag bara typ att det är du inte
första gillar. Spelet tycker jag är överlägset musikaliskt, men jag tycker den lilla trudelutten som kommer, då blir man så glad. Det är också då du sitter liksom och diggar.
Ja, det är därför det är så synd att Donkey Kong Bonanza inte kändes lika starkt på musikfronten, med tanke på hur bra Donkey Kong Country-spelen har i musik.
Både haft David Wise.
Också kul faktiskt nu när vi har spelat Donkey Kong Country, om jag går in på Nintendo Music-appen. Så rekommenderade musik från de spel jag spelat. Så då fick jag upp så här, har du en Donkey Kong Country låtlista typ.
Jag tänkte ju att Edward Snowden skämt där, men det kändes...
Nu måste du dra det eftersom du sa det.
Det var skämtet, inte jag spionerade på det.
Jaha.
Alltså den är ju kopplad liksom till Nintendo-konto, så de ser bara vad jag spelat senast.
Jag vet.
Är ni peppade på Drag X Drive när det kommer?
Va?
Nej.
Det är det här basketspelet där man sitter i rullstol. Så kommer det Switch 2.
Hade det sett coolare ut hade jag nog varit villig att testa det. Men det ser ganska visuellt bland ut.
Ja, det är absolut största frågetecknet kring det spelet. Liksom. Alltså, för det är ändå ett första parts. Det är väl in-house på Nintendo det är utvecklat.
Ja.
Det är Nintendo. Alltså,
undrar om inte det är Splatoon-teamet som har gjort det.
Det är Nintendo liksom. Alltså...
Hade det typ haft samma poppiga stil som typ Arms eller något kanske i alla fall. Men det är liksom...
Jag vet inte. Alltså konceptet med rullstolsbundna basketspelare tycker jag är... Alltså, det är inte alls ett dumt koncept. Särskilt då om kontrollen funkar bra... Men jag bara tycker att det ser så för jävla tråkigt ut. Alltså det är verkligen färglöst, charmlöst.
Det ser typ ut som...
Det är som du säger, på ett konceptuellt plan, liksom på pappret, så låter det bättre än vad det ser ut.
Ja, alltså det ser ju typ som ett sån här konceptdemo, typ, tycker jag.
Men här är vår liksom elevator pitch. Vi har inte satt ett R-team på det än, men det här är liksom vad spelet kommer vara.
Amanda har gjort de här i Paint.
Ja. Men alltså...
Jag tänker bara sen det blir så här typ fartren, eller så här typ... vad blir det? Typ avgaser eller något. Så kommer den här jävla sprayburken från Paint.
Jag kan inte säga att jag är pepp. Och när var det släppte, sa du?
Typ imorgon eller övermorgon.
Jaha,
ja.
Jag har ju den här Nintendo Today-appen. Vilket är helt sjukt att det måste hitta någon som liksom så här, 5 grejer om dagen kommer typ upp i en Nintendo Today-appen. Det kan allt vara från typ så här lore-grejer från olika spel till typ...
Här är en high-res Mario-bild.
Ja, men precis. Det är jätte weird. Men nu ska vi se. Är 3 dagar kvar till Drag X Drive?
Jag tror man säger Drag and Drive bara.
Aha.
Okej.
Cross Drive. I morgon tror jag att Hellblade 2 Senua's Saga släpps till PS5.
Ja, men det är ointressant. Det är bara du som bara, det här kommer till PlayStation. Det här kommer till... Vem fan bryr sig om att Gears kommer till PlayStation?
Nu kommer det till PS5 Pro.
Ja.
Och jag kanske... Men ska du spela det?
Kanske inte på launch. Det är grejen att...
Du har väl redan spelat det?
Ja, men det är fortfarande ett intressant spel att gå tillbaka till.
Liksom är det verkligen så.
Vilket dag han Gears eller...
Det är väldigt tråkigt spel, men...
Okej,
jag tyckte inte ens det var ett intressant spel att gå in i från första början, så jag har inte ens spelat det.
Jag uppskattar det mer från ett tekniskt plan.
Alltså, jag uppskattade inte ens att se Jimmy spela det.
Ja, men, snyggt är det i alla fall. Det kan man...
Ja, och då, men... det har ju PS5 Pro-stöd nu. Och jag kan ta screenshots i det.
Mm.
Jag tror jag gillade Hellblade 2 mer än ni andra i den här gruppen, men det är ändå liksom jag kommer inte skaffa ett till PlayStation.
Jag tror jag kommer vänta till en rea, bara för att jag, eftersom att jag vill äga det utanför Game Pass i princip.
Jag kommer skaffa det den dagen Xbox går under och jag inte kan spela det på Game Pass längre.
Så bara
Xbox går under.
Ja, liksom det är en tidsfråga.
Ställ in timern.
får jag skaffa alla Gears och Halo-spel där också. Och sen så har man ju... allt man någonsin behöver från Xbox på den.
Man fick ju den här nya utgåvan av Gears of War 1 fick man ju gratis om man ägde det andra digitalt.
Ja. Jag tror jag gör det.
Ja, jag har redeemat mitt exemplar så att jag äger den nya grejen.
Jag måste kolla. Men jag skaffade på PS5 bara för att jag vill bli mindfucked av att hålla i asken. Liksom bara, wow!
Ja, Gears med PlayStation 5-loggan på.
Ja, bara, oh my god, det är som Photoshop-trollande på internet. But real!
Ja, men det är ju en grej nu för att Microsoft har... Alltså, de bäst säljande spelen på PlayStation har varit Microsoft Studios-spel. Senaste månaderna typ, med Forza Horizon 5 som har varit absolut i toppen. Och då funderar jag på så här, det var kanske inte spelen som var problemet med Xbox, du vet vad man har allt, men liksom samtidigt så att de har haft stora serier som har sålt bra, de har bara inte haft tillräckligt många. Det är liksom att det tar för lång tid.
Och en ovillighet att gå vidare från dem.
Det är väl så
också
att folk tar igen de här spelen de inte haft tillgång till tidigare.
För jag kan tänka många som satt och spelade på 360 äger nu PlayStation men inte Xbox. Och det är klart att då köper man ett Forza Horizon och det kommer för man kommer ihåg att man kanske spelar Forza Horizon på 360.
Ja, för Sony har inte ett eget Forza Horizon. De har ett Forza Motorsport. Det hade inte sålt lika bra. Men Forza Horizon...
Nej, det tror jag inte.
Är liksom, du har ingenting i den upplevelsen i Gran Turismo. Liksom. Och det är typ ifall du ska spela till Burnout Paradise eller The Crew, antar jag. Jag har aldrig spelat The Crew, så att jag vet inte hur väl det översätts. Liksom.
Jag har The Crew det senaste. Köpte det snorbilligt för att ingen verkar köpa det fysiskt. Men jag bara spelat typ 10 minuter av det.
Ja, men Forza Horizon som koncept är liksom bara, det tilltalar liksom en mycket, mycket, mycket bredare liksom publik än typ simracing gör. Så det är inte konstigt att det har sålt bra på PlayStation. För att det, liksom, det finns ingenting annat som är riktigt som Forza Horizon på PlayStation redan. Vi får se hur Gears såljar. Gears lär sålja rått brå på PlayStation. Bara för att jag kan tänka mig liksom att det finns nog många av dem som aldrig ägt en Xbox och liksom varit diehard PlayStation i alla generationer. Gears kan jag tänka mig en sån serie som man har liksom tittat över och bara, det där ser jävligt bra ut. Jag önskar att jag kunde spela på PlayStation.
Och det är så ganska billigt också.
Ja, så bara liksom the novelty av att ha Gears of War på PlayStation, det kommer sälja bra. Halo remaken, whatever, när den kommer också sälja bra.
Ja.
Eller ja, kanske. Alltså, jag tror att Gears har en potential att kunna sälja mer än Halo, tror jag.
Tror du Gears 1 kan sälja mer än Halo Master Chief Collection på PlayStation?
Jag tror inte det talar om Master Chief Collection.
Jag tror inte att de släpper Master Chief Collection på PlayStation.
Du tror inte det?
Nej.
Du tror inte de skulle vilja släppa det sådär för att bygga upp?
Jo, det tror jag säkert att de skulle vilja göra. Men jag tror att det är för svårt att porta det.
Nej.
Jag tror inte vi kommer att få se Master Chief Collection på PlayStation.
För då tror jag vi hade sett det redan.
Det blir den här Halo-remaken som existerar bara egentligen för att liksom de ska få en ny liksom fresh start launch för Halo-varumärket på PlayStation.
För att jag bara känner att Halo är inte så pass starkt idag. Att det liksom, Halo är jättestort hos alla som har suttit på Xbox hur länge som helst och älskar Halo. Men jag tror att för alla andra så är det typ... Där tror jag Gears har större potential.
Alltså, kanske.
Jag vet, men jag vet inte hur den här remastern kommer sälja heller. Det har ingen aning. Liksom.
För folk pratar ju mer om Halo generellt sett än Gears. Rent allmänt, liksom Osmosis-videor, bla bla bla. Det är inte många kanaler eller sånt som gör videor om Gears som de gör med Halo. Nej.
Så kan det absolut vara. Jag tror bara det att Halo har inte den star powern längre. När folk liksom köper inte ens Xbox för ett Halo.
Nej, men jag tror att en remake av Halo, alltså Halo har fortfarande tillräcklig star power för att utsälja en remaster av Gears of War. Det beror på, kolla, ifall om den här remaken slash remastern, vad det nu är, ifall det är liksom, här är första spelet fast snyggare, då är det en annan femma, men som jag förstår det, eller jag utgår från att det är en mer expansiv liksom remake snarare än bara liksom vad vi fick med Anniversary-versionen 2011.
Det kommer vara Halo Combat Evolved fast med sämre lore.
Ja, Library är typ en våning bara.
De bara tar bort det helt.
det är mycket möjligt, men jag tror att i dagsläget så är liksom inte Halo så stort för Xbox.
Ja, men, som det har varit. Det är inte Gears heller.
Nej, absolut. Det tror inte jag heller. Men jag tror att liksom Gears kan möjligtvis vara mer tilltalande för de som inte växte upp med Halo och Gears för att du får se gubbarna och det är tredje person och så.
Kanske, men jag tror också att Halo kliar en... För att Sony har gott om bra third-person shooters och äventyrsspel.
Men de har inte många egna first-person.
De har inga liksom riktigt framgångsrika FPS-varumärken på PlayStation.
Ja. De pissar ju på alla sina gamla.
Det beror helt på hur Microsoft sköter det.
Absolut.
Men det är också det här som vi har pratat om tidigare, att eftersom Microsoft äger Call of Duty så behöver de inte ha Halo överhuvudtaget, egentligen.
Nej, men då har de kunnat lägga ner Halo Studios.
Och blir det så här att Halo inte liksom kommer upp i högre siffror, då är det så här, bara varför bryr vi oss?
Och det var en grej jag tänkte på som du sa förut, att problemet kanske inte är att Microsoft gör dåliga spel. Det har jag aldrig känt att de gjort. Grejen är väl snarare att de har inte liksom gått vidare efter 2007 typ.
Nej.
De har försökt göra liksom, det är de verkligen liksom i sin height, när de verkligen hade typ, men vi är störst i spelindustrin just nu. Halo 3 har precis släppts. Gears of War verkligen förra året, 2006, bara pang, boom, det är liksom ett fenomen. Där är de varumärken, och så har vi Forza givetvis. Där är de varumärken som vi bara liksom, vi kan inte gå vidare från detta.
Och de har ju försökt köpa sig ur det.
Vi försöker liksom innovera på olika sätt, liksom vi har typ Halo 5 är en squad-based typ dålig shooter. Men det är liksom, till skillnad då, om man kollar på hur 20-talets Sony-repertoar ser ut jämfört med 10-talets eller 2000-talets. De har liksom, alla där studior liksom, och det är ju både till, på gott och ont, för att jag vet att Adam, du har liksom klagat, ska jag inte säga, men liksom typ åmat dig över att liksom Sony gör bara typ en typ av högprofils storsatsning idag, och det är liksom typ Horizon, Uncharted, God of War. De är liksom mer seriösa, vuxna, stora, expansiva äventyrsspelen.
Medan det är därför Astrobot känns som en sån fresh breath of fresh air, liksom.
Och det har inte Microsoft lyckats med, liksom. De etablerade sig med sin första generation av Halo och typ Racing och de här grejerna, och sen har de varit där och de har liksom inte, ja, de försökte med Kinect och men...
Och de hade Halo till första Xbox, de hade Gears till 360 och sen tog det stopp.
Ja.
Det finns liksom, och det är lite samma problem som hände med Ubisoft. De hade en jättehit med Assassin's Creed och sen tog det lite stopp för dem.
Ja, ja men precis. Liksom, det här är vad som och, funkar och vi ska fortsätta med det här i all evighet. Liksom. Det...
Ja. Ett misstag jag tror de gjorde var liksom att The Coalition får göra Gears, de gör inget annat. Bungie skulle göra Halo, fick inte göra något annat.
För det, men det är ju problemet när man, när man etablerar studios bara för att förvalta ett IP. Liksom. Ja. Alltså, den är, folk som söker sig till 343 är där för att jobba på Halo. Liksom. Och när man retrofittar Black Tusk till att bli The Coalition och deras logga är nu liksom en sågklinga. Så att det är liksom alltså, så vad har Sony som är liksom en sån här one trick pony? Det är typ Polyphony i så fall.
Ja.
Ja, och det är för att Gran Turismo så, i alla fall var så pass stort att det liksom det är vad de kan
jag
göra.
Jag vet inte hur viktigt Gran Turismo är för dagens, det är ju inte oviktigt, men
nej, men racinggenren känns rätt så död. Det görs ju knappt racingspel längre.
Jo, det gör det, bara att det inte är högprofil AAA. Det gör racingspel.
Det gör knappt högprofilerade racingspel längre. Så det gör att vi som inte har koll på racingspel känner inte till dem.
Nej, men alltså det kommer ju att det är mer nischat, entusiastaktigt. Arcade racing görs knappt längre.
Nej, så det är ju... För att en sak som är rätt så sjuk, det är det att Gears of War 3 sålde mer än alla PlayStations första partsspel 2011 som släpptes.
Mm.
Och då kom Uncharted 3 det året.
Och sen så i och för sig Nintendo, man kan ju anklaga dem för att också vara liksom att ja, men de har etablerat, de har sin Mario, de har sin Zelda, de har de här, det här är liksom vad de gör, men de har ju åtminstone alltså etablerat en kultur där de kan framgångsrikt innovera inom de varumärkena. Vad man kan göra med Halo är mycket mer pliable än vad man kan göra med Halo eller Gears. Så...
Mm.
Det vissa spekulerar om att Gran Turismo 7 har sålt upp mot 15 miljoner exemplar. Men det är liksom det är inte bekräftat. Ju. Ja. Så det är lite fram och tillbaka om det. Men det ser inte dåligt, men det är inte heller hype-spel på det sättet. Jag tycker om Gran Turismo 7.
Ja, nej. Så, och Microsoft, de har liksom försökt köpa sig ut ur alla deras problem. Och
ja.
Det, istället för att liksom fostra en kultur och en ett varumärke.
Men det känns ju som att genom att köpa sig ur problem så skapar de fler problem bara.
Ja, ja men det blir ju helt andra grejer. Så, ja, nu äger de Call of Duty och Blizzard. Men hur hjälper det Xbox?
Ja, det hjälper de inte alls.
Nej.
Snarare tvärtom. Det hjälper Microsoft väldigt bra.
Ja, jo.
Mm.
Men med det sagt så är vi nog klara för idag. Ni hittar som vanligt på spelsamt.com. Alla sociala medier vi finns på. Kommentera gärna på Spotify. Loading.se. Skicka mejl till kontakt@spelsamt.com. Eller liknande. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då.
Puss i omsken.
Runka på.
Hej då, GameCube-kontrollen suger. Bye bye.
Nu triggar du igång Jimmy.
Det där ska vi nog redigera bort.
Stupid happy boat ride. Please keep your crew together as you walk past the Zinger Hive. Claptrap to Drake 7 must be accompanied by an adult. Please keep your arms and tails inside the boat at all times. Thank you!
Las cucarachas entran, pero no pueden salir. Y el Kremlin.